Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Om det var hål i månen, då skulle de säga att Joe Fong-gänget hade gjort det. Det är en enkel förklaring till vad som helst. Det är någonting som allmänheten kommer att acceptera för att media har hjärntvättat dem. Har du en skjutning? Nämn Joe Fongs namn och då passar det fint in i bilden. Har du någonting som kalabaliken på Gyllene draken? Joe Fong, vips, har ett enkelt sätt att förklara det. Sagt av Joe Fong i San Francisco Examiner Chronicle. Massmördarpodden, kalabaliken på Gyllene draken, del 1. Det här avsnittet är skrivet av David Oskarsson. Ljudsättning och klippning är gjord av Emil Drugge. Och jag heter Dan Hörning. I det här dubbelavsnittet kommer du som lyssnar att få stifta bekantskap med två gäng. Två kriminella gäng som grundades på 60-talet, ganska nära i tiden till en händelse som är vårt huvudämne. Gängkulturen har länge varit en del av USA:s historia. Kriminella gäng uppstod till exempel på östkusten redan efter den amerikanska revolutionen som brukar sägas upphörde 1783. 1825 bildades det som ofta har kallats för New York Citys första gatugäng, och det hette de 40 rövarna. Ja, efter sagan om Alibaba och de 40 rövarna i Tusen och en natt. Gänget bestod till störst del av irländska immigranter eller etablerade irländska amerikaner, och de terroriserade den nedre delen av Manhattan. Gänget de 40 rövarna var aktiva mellan 1825 och 1860. Alltså inom den tidsram som Scorseses film Gangs of New York från 2002 utspelar sig. Filmens år är 1846 och den skildrar gäng som Bowery Boys och Dead Rabbits. Filmen Gangs of New York är baserad på boken med samma namn av Herbert Ashbury, som även här berättar om Plug Uglies och Shirt Tails. Alla dessa gäng med sina kanske lite lustiga namn har funnits på riktigt. Men det där var stadsmiljön. I Vilda Västern fanns det förstås också ett stort antal gäng. Till exempel Butch Cassidy's Wild Bunch, på svenska ungefär Det vilda gänget. Det blev en del av den svenska titeln för Sam Peckinpahs film The Wild Bunch, Det vilda gänget. Observera dock att den filmen inte har någonting med det faktiska Butch Cassidy-gänget att göra. När man tänker på amerikanska gäng i modern tid ligger nog maffian, La Cosa Nostra, och afroamerikanska gäng som Bloods och Crips nära till hands. Men det är inte de vi ska fokusera på här. För nu handlar det om kinesiska gäng i USA. Närmare bestämt Joe Boys och Wa Qing. Dessa två gäng utkämpade ett blodigt gängkrig i San Francisco i Kalifornien på 70-talet. Om man ska tala om någon sorts kulmen på detta krig, då ligger kalabaliken på Gyllene draken väldigt bra till. Men exakt vad den kalabaliken innebar kommer jag till senare. Först måste vi presentera de två gängen och sätta scenen för deras gängkrig. Svenska Wikipedias definition av Chinatown är ganska bra, så jag inleder med den. Citat. Chinatown kallas en kinesisk präglad stadsdel i en icke-kinesisk stad, speciellt i Nordamerika. Slutcitat. De följer dock upp denna objektivt korrekta beskrivning med följande rad som inte har någon källa, citat. Det Chinatown som är mest känt är det i San Francisco i USA. Slutcitat. Jag vet inte om San Franciscos Chinatown är det mest kända. Men det jag kan säga med säkerhet är att det är det äldsta Chinatown som finns i Nordamerika. Och även den näst största. Efter det som finns på Manhattan i New York. San Franciscos Chinatown blev sin egen värld i början på 1850-talet. Vi har inte hittat något exakt datum för San Franciscos Chinatown. Men det Chinatown som ligger på Manhattan sägs enligt flera källor etableras 1858. Så lite senare än San Francisco. I och med att San Franciscos Chinatown växte och växte strömmar in immigranter från Kina. Med dessa strömmar kom alla sorters människor och alla sorters aspekter av kinesisk kultur. En av dessa aspekter var tong. När det kommer till traditionell italiensk organiserad brottslighet talar man ofta om maffian. När det kommer till de hongkongesiska och kinesiska motsvarigheterna talar man vanligtvis om triaderna. Men innan triaderna fanns tong. Detta kinesiska ord betyder sal, som är ett stort och möjligtvis ceremoniellt rum och betecknar de hemliga kriminella organisationerna. De sträcker sig så långt tillbaka i historien som till 1640-talet. På den tiden var tongar hemliga brödraskap som vidhöll särskilda lojaliteter. 1644 störtades Ming-dynastin i Kina och ersattes av Qing-dynastin. Efter det startades den hemliga organisationen Che Kung Tong. Det var en grupp personer som verkade dolda för att Ming-dynastin skulle återfå makten i Kina. Sedan uppstod fler tongar. Och hemorten för dessa grupperingar var den kinesiska provinsen Guangdong. Vad som är intressant med det är att många av USAs första kinesiska immigranter härstammade från just Guangdong. Därför är det kanske inte så konstigt att konceptet tong även etablerades i Kalifornien. Om du känner igen Guangdong från någon av mina poddar så är det från pandemipodden där jag pratade om SARS som ju bröt ut i Guangdong. Guangdong ligger väldigt nära Hongkong. De tongar som fick fäste i San Franciscos Chinatown ska förstås ungefär som familjen Corleone i Francis Ford Coppolas Gudfadern-filmer. Det rörde sig inte bara om kriminella som skodde sig på det nya landets möjligheter för egen räkning, utan om en organisation som kunde frodas på grund av de problem som de kinesiska immigranterna kunde få på grund av restriktiva lagar, diskriminering och kulturkrockar. Om det uppstod problem var det många i Chinatown som hellre vände sig till en tong istället för till de amerikanska myndigheterna för att få hjälp eller i vissa fall upprättelse. Det är den här sortens aktiviteter som ofta leder till att kriminella organisationer kan romantiseras. De ses då som grupperingar som står upp för den lilla personen i ett stort och orättvist samhälle. Det exemplifieras delvis av personer som Pablo Escobar och mexikanska drogkarteller som har en av världens mest utvecklade kulturer runt sig, där det till och med skrivs folksånger om de olika falangerna. Jag ska tillägga att tongar i flera avseenden befinner sig i en sorts gråzon när det kommer till kriminalitet. Ofta beror detta på just kulturella sedvänjor. Vissa saker, som till exempel hasardspel, var lagliga i Kina men olagliga i USA. Kombinera detta med olika moraliska värderingar och vanor av olika sorts lagar, hur olika affärsverksamheter regleras och så vidare, och vi har en kulturkrock. En majoritet av tongarna betraktade inte sig själva som kriminella.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Tongarna i San Francisco Chinatown ägnade sig åt brottslighet såsom smuggling, hasardspel och prostitution. På 1870-talet började uppstå hård konkurrens mellan olika tongar. I amerikanska medier talades det redan då ofta om tångkrig. Men trots att de olika konkurrerande tångmedlemmarna gärna sköt på varandra och knivhög varandra minskade inte fenomenet tångar. Istället bredde de ut sig och tjänade mer pengar. Under tidsperioden 1880 till 1890 fanns det 20-30 stycken olika tångar som drev illegala kasinon, bordeller, opiumhålor och rena slavverksamheter i Chinatown. De amerikanska myndigheterna hade ingen som helst kontroll över vad som hände eller ens en ordentlig insyn. En av tångarnas mest lukrativa verksamheter var trafficking. De, citat, importerade kvinnor från Kina på begäran, både för prostitution och för arrangerade äktenskap. Flera av dessa kvinnor fick hjälp att flytta till USA utan att veta vad som faktiskt väntade dem. De blev lurade. Och dessa kvinnor var ofta det som utgjorde den centrala konflikten i tångkrigen, bråken mellan olika tångarna. Det kunde handla om saker som vem som skulle få bedriva bordellverksamhet var i Chinatown. Alltså klassisk kriminell, territoriell maktkamp. På 1880-talet bildade polisen i San Francisco en särskild enhet som skulle försöka motverka Chinatowns kriminalitet. Den här enheten fick det fantasifulla namnet Chinatown Squad. Men enheten var liten och hade ingen chans mot alla hundratals kinesiska gangstrar. Enheten blev dessutom snart korrumperad utan att ha fått igenom några synbara förändringar överhuvudtaget. Chinatown fick ett särskilt dåligt rykte på 1880-talet och inte sällan blev stadsdelens problematik bensin på den eld som är ett tämligen rasistiskt synsätt. Jag ska nu citera en officiell rapport om Chinatown skriven av Willard Farwell för San Francisco stad 1885 och varning för rasism. Citat. Alla stora städer har sina slumkvarter. Platser där smuts, sjukdomar, brott och misär råder. Men till och med den bästa dagar som Chinatown kan presenteras i måste det särskiljas markant och bortom samtliga när det kommer till dessa fruktansvärda attribut. Den ruttnaste utväxten av mänskligt förfall som kan hittas på den här kontinenten. Här kan det verkligen påstås att människor existerar i tillstånd vad gäller deras levnadssätt och luften de andas. Knappt en grad över de som råttorna på vår sjösida och annan ohyra lever, andas och existerar i. Och denna sakens ordning verkar oskiljaktig från rasen och måste antagligen accepteras och handskas med. Måste utstås även om det inte kan botas, begränsas och omhändertas. Så långt som möjligt, med ihärdig vaksamhet. Så att vilken fördel, vilken grad till och med, som kan härröra ur en sådan modifiering av den ondska som deras närvaro bland oss utgör, åtminstone kan uppnås, även om det inte finns något hopp om att det finns en radikal bot för den stora överskuggande ondskan som kinesisk immigration har vållat folket. Slutcitat. Synnerligen grova rasistiska ord. Men det var tveklöst så här som många San Francisco-bor såg på Chinatown på 1800-talet. Och det blev 1906. Då inträffade en fruktansvärd jordbävning i San Francisco. Skalvet ägde rum 05.12 på morgonen den 18 april 1906. Och det drabbade framförallt San Francisco och norra Kaliforniens kust. Naturkatastrofen i sig jämnade stora delar av Chinatown och resten av San Francisco med marken. Men dess invånare bidrog själva till förödelsen. När det stod klart att Chinatown snart skulle stå i ruiner började boende i området själva sätta eld på sina hus och lokaler för att få ut pengar på sina försäkringar. Chinatown blev fullständigt förintat. De sista bränderna släcktes den 21 april 1906, alltså 3 dagar efter jordbävningen, och efter det fanns det ingen Chinatown kvar. Ingen vet egentligen hur många som dog under jordbävningen i San Francisco. Alla uppskattningar skiljer sig åt. Det förvånar säkert föga att Chinatown, som en marginaliserad och bespottad del av stadsbilden, inte hanterades som resten av den drabbade staden. Myndigheterna brydde sig till exempel inte om att registrera Chinatowns offer på samma sätt som för resten av San Francisco. Men en rimlig gissning säger att ungefär 3000 människor omkom i jordbävningen. Och då pratar vi alltså om i hela San Francisco. Staden drabbades av skador motsvarande över 10 miljarder dollar, 1906 dollar, och hundratusentals människor blev hemlösa. Men San Franciscos stad kunde ändå se något positivt i det som hade hänt. Det hade en längre tid funnits planer på att försöka flytta Chinatown längre bort till San Franciscos utkanter. Chinatown låg ju mitt i stan innan jordbävningen. På så sätt skulle man kunna utöka segregationen och bli av med kineserna. En kommitté tillsattes för att organisera saken men möttes av stora protester från Chinatowns tidigare invånare, varav flera nu hade flyttat till Oakland som ligger öster om San Francisco-bukten. Kinesiska myndigheter gav sig in i konflikten mellan San Franciscos stad och Chinatowns tidigare invånare och Kina hade mycket att säga till om. Anledningen till det var att Kina var, och är än idag, ett extremt viktigt importland för USA. Den kinesiska regeringen ställde kravet på att Chinatown bara kunde återuppbyggas på den plats som de tidigare invånarna själva ansåg vara en lämplig plats. San Francisco stad började genast se sig om efter möjligheter att uppfylla det kravet. Helst i ett lämpligt område långt bort från stadskärnan. Men det gick inte alls. Något som kom i vägen för kommitténs planer var San Franciscos egna hårda byggnadsregler i princip i samtliga stadsdelar. Så till slut fanns det bara en plats kvar. När Chinatown började återuppbyggas skedde det på samma plats som tidigare vid adresserna Grant Avenue och Stockton Street. De första verksamheterna i nya Chinatown slog upp sina dörrar redan den 10 juni 1906, mindre än 2 månader efter jordbävningen. Allt det här är relevant för den här genomgången av gängkriminaliteten i Chinatown. Tångarna blev förstås kraftigt försvagade av att deras huvudsakliga arbetsplats hade förintats. Och när den återuppbyggdes skedde det under helt andra premisser än tidigare. De som nu fick chansen att etablera sig i det nya Chinatown var laglydiga och statligt sanktionerade verksamheter som inte hade kopplingar till tångarna. Dessutom kom det nu hårdare lagar angående prostitution och droger. Tångarna fortsatte vara verksamma i nya Chinatown, men de kunde inte återvända till sina glansdagar som hade varit innan den stora jordbävningen 1906. Dessutom fick nya Chinatown ett nytt Chinatown-skåd, och den här gången var enheten mycket effektivare. Dess ledare var inspektör Jack Mannion. 1920 basade Jack över en grupp om 16 poliser. Och då tångarnas inflytande hade minskat sedan jordbävningen hade Jack goda chanser att rensa ut stadsdelens sista kriminella element. Man kan säga att San Franciscos Chinatown fick sin alldeles egen Elliot Ness, en superpolis. Och historieböckerna säger att Jack Mannion lyckades. Nästan alla källor menar att tångarnas maffialiknande verksamhet i Chinatown i princip upphörde på 1920-talet. Tångarna fortsatte existera som de hemliga brödraskap som de alltid hade varit, men deras dagar som framgångsrika kriminella var över. Och det här var ju väldigt dåligt för tångarna, för nu kom förbudstiden. Tångarna gick miste om den väldigt lukrativa illegala verksamheten under förbudstiden. Det är inte långsökt att föreställa sig att lönnkrogar som serverade alkohol trots förbudet måste ha varit extremt framgångsrika i San Franciscos Chinatown. Men när vi har läst och gjort research om tångarna, tångkrigen och Chinatowns gäng så lyser detta fenomen med sin frånvaro. Men det måste ändå funnits lönnkrogar i Chinatown. I Gary Camillas artikel Prohibition meant party time in San Francisco från den 15 september 2018 kan man läsa att Kalifornien var en av de delstater där det var allra svårast att implementera alkoholförbudet. Det var inte många i Kalifornien som brydde sig om förbudet. Folket ville ha sin sprit. Och om du vill höra om hur lönnkrogar och förbudstiden påverkade New York så kan du lyssna på avsnitt 167-169 i Mördarpodden. Avsnitten heter Dans hemliga fall. Jag kan avslöja så mycket att det utspelar sig på en lönnkrog i New York under förbudstiden. Att tångarna hade förlorat sitt inflytande i Chinatown betydde inte att stadsdelens alla problem var över. Fattigdom, överbefolkning och rasism skulle fortsätta vara stora problem i nya Chinatown. Ända fram till att nästa våg av gäng gjorde entré 40 år senare. Inget av problemen försvann, men då kom våldet tillbaka till Chinatown. Tidigt 1960-tal, 63 eller 64, uppgifterna går ofta isär, bildades organisationen Waxing i Chinatown. Waxing är kantonesiska för kinesisk ungdom. Den översättning som används i engelska källor är Youth of China. Waxing bildades som immigranter från Hongkong och Kina i syfte att vara en gemenskap som skulle stödja och skydda nyanlända från den generation kineser som var amerikanskfödda. Det hörde nämligen inte till ovanligheterna att uppstå konflikter mellan nyanlända kineser och kineser som hade bott i Chinatown ett tag. De som hade bott där i Chinatown, ifall de var företagsamma, var inte sena att utnyttja dem som precis hade klivit av båten. Och det var de människorna som Waxing var tänkta att skydda. Waxing skulle fungera som en trygghet. Det som de flesta av Waxings grunder hade gemensamt var att de arbetade på olika spelhålor för tången Hopsing Tong. En tång som hade grundats i San Franciscos Chinatown redan 1875. Men Waxing skulle inte förbli en ordentlig rättskaffens storebrors organisation särskilt länge. Mot slutet av 60-talet hade Waxing utvecklats till kriminellt gäng som ägnade sig åt narkotikaförsäljning, utpressning och illegal hasardverksamhet. Det är oklart huruvida grundarnas samröre med Tången Hopsing Tång påverkar den här utvecklingen. De flesta historiska källor menar, som sagt, att tångarnas kriminella inflytande var utdött i början av 20-talet. Men möjligtvis var det en del ränder som ännu inte hade gått ur Hopsing Tång. I slutet av 60-talet började Washing konkurrera med ett annat gäng om territorium i Chinatown. Detta andra gäng gick under namnet Chung Ching Ye, eller som de är mest kända som på engelska och som jag kommer referera till dem från nu, Joe Boys. Alltså det typiskt amerikanska namnet Joe och sedan det engelska ordet för pojkar, Joe Boys. Och Joe Boys tillblivelse som gäng är intressant då de är direkt sprungna ur Washing. 1963 kom den då endast 8 år gamle Joe Fong till San Francisco från Macau-regionen i Kina. Det var så samma år som Washing bildades, eller precis året innan, beroende på vilken källa man tillgår. Det innebär också att Joe Fong var antingen 8 eller 9 år gammal när han kom till USA. Han är född antingen 1954 eller 55. Joe Fong kom från en stor familj. Han hade 9 syskon. Det är oklart om han kom till USA med hela sin familj. Men vi vet att en av hans storebröder var med, Glenn Fong. Som så många andra kinesiska migranter hamnade Joe tidigt i dåligt sällskap. Bara 3 år senare, vid 11-12 års ålder, begick Joe sitt första registrerade brott. Det var ett inbrott. I sina tidiga tonår bildade Joe ett kriminellt gäng som oss vetligen var namnlöst. Med detta gäng spred han skräck på Chinatowns gator samtidigt som han studerade vid Galileo High School. Vid 15 års ålder heter det att Joes gäng, citat, absorberades av en tång. Och inte vilken tång som helst, utan Hopsing Tång. Samma tång som Washing hade samarbetat med. Denna absorption skulle alltså ha skett 1969. Men, och häng med nu, för det här kan bli lite krångligt. Samtidigt som Joe Fongs gäng absorberades av Hopsing Tång förvandlades Hopsing Tång mer eller mindre till Washing-gänget. Förklaringen till det var att Washing med sina Hopsing Tång-kopplingar var nu en sådan majoritet att Hopsing Tång inte längre betraktades som Hopsing Tång utan snarare som Washing. När denna ihopblandning av Hopsing Tång och Washing skedde hade ett gäng avhoppare från Washing bildat ett nytt eget gäng 1969, Yao Lai. Det kan vara svårt att hänga med i konstellationen nu, men när Yao Lai bröt sig loss från Washing ska Joe Fongs gäng på något sätt ha varit kopplade till Yao Lai. Men Joe Fong var inte glad över det. Han ville inte höra till Yao Lai, utan han såg till att i samspel med sina närmaste lakejer bryta sig loss från Yao Lai. Och det är den här avhoppargruppen från den andra avhoppargruppen som blev Joe Boys. I mars 1970 blev Joe Fongs storebror Glenn Fong mördad av medlemmar i tången Sui Sing Tong. Vi utgår ifrån att Glenn Fong måste haft samröre med Washing snarare än sin lillebrors utbrytargrupp Joe Boys. Detta på grund av att Washing hämnades Glenn Fong genom att fånga in och misshandla Sui Sing Tongs ledare, en man vid namn Tom Tom. Tom Tom dog inte, men hamnade på sjukhus med svåra skador. Detta verkar dock ha blivit en katalysator för fred mellan Washing och Sui Sing Tong. Enligt våra källor flyttade Sui Sing Tong från Chinatown och förlade sin verksamhet till Oakland istället. 1971 är Joe Fong 17 eller 18 år gammal och skickas till ett ungdomsfängelse. Detta för att ha misshandlat medlemmar i Sui Sing Tong. Washing-gänget kanske hade glömt skjutningen av Glenn Fong, men det hade inte Joe gjort. Under den korta tiden som Joe satt inne söks Yao Boys återigen upp av Yao Lai. Det är lite oklart om Yao Lai fortfarande var självständig vid det här tillfället, eller om de återigen hade blivit en del av Waxing. När Yao kom ut från fängelset den 1 oktober 1971 var det första han gjorde att återigen bryta loss sitt gäng från Yao Lai. Han hade redan vid bildandet av Yao Boys sagt att Yao Boys skulle vara självständiga från alla andra kinesiska kriminella organisationer, och det gällde fortfarande. Detta avhopp nummer två gjorde Yao tillsammans med sin närmaste partner i den kriminella världen, Raymond Leung. Dagen efter avhoppet från Yao Lai, den 2 oktober 1971, blev Raymond Leung skjuten till döds på gatan. Mordet är fortfarande olöst. Det är helt oklart vem som mördade Raymond. Om Yao Boys var självständiga var de rimligtvis fiender till alla andra konkurrerande gäng. Men det är förstås troligt att det var Yao Lai som tog Raymond av daga för att han och Yao hade hoppat av. Yao flyttade nu sin gängverksamhet till ett område i västra delen av San Francisco, Richmond District. Richmond District ligger i San Franciscos nordvästra hörn. Richmond District ska inte blandas ihop med staden Richmond, som ligger 32 km nordöst om San Francisco. I Richmond District började Yao kalla sitt gäng för Chung Xing Ye. Detta namn hade Yao fått från några hjältefigurer i den kinesiska rövarromanen Berättelser från träskmarken, skriven av Chinai An. Vi har försökt hitta vilka figurer i boken det är som kallas för Chung, Xing eller Ye, eller allt på samma gång, men vi har inte lyckats. Något som är litterärt unikt med den här boken, Berättelser från träskmarkerna, är att den var en tidroman skriven på kinesiskt talspråk istället för på klassisk kinesiska. Det här går att jämföra med vilken uppståndelse det blev när Dante, också på 1300-talet, valde att skriva sitt epos Den gudomliga komedin på italienska istället för på latin, som då ansågs mer korrekt. Att skriva på kinesiskt talspråk var vulgärt i de bildades ögon. Vad gäller Berättelser från träskmarkerna är romanens språk så anmärkningsvärt att den räknas till en av de fyra stora talspråksromanerna, som också inkluderar Sagan om de tre kungarikena, Färden till västern och Drömmar om röda gemak. Men nog med kultur nu, tillbaka till Yao Feng och Yao Boys. Trots att Yao nu etablerade Chung Xing Ye som gängnamn fortsatte alla andra att kalla dem för Yao Boys. Och så är det än idag, när man talar om den här grupperingen i historieskildringar och dylikt. Efter att etableras i Richmond District dröjde det inte länge innan Yao Boys även kontrollerade det närliggande distriktet Sunset District. Yao Boys växte och bredde ut sig. Ett gängkrig med konkurrerande Waxing såg oundvikligt ut. Flera blodiga strider ut på gatan tog vid. Men för Yao Feng var det framförallt en som skulle bli avgörande. Tidigt på morgonen den 2 oktober 1972 stod ett antal Waxing-medlemmar parkerade i tre bilar nära en busshållplats. Det här var på adressen Hyde, nära en korsning som bland annat ledde till Sacramento. Plötsligt dök en blå Oldsmobile upp och 9-10 skott brändes av mot Waxing-gängets bilar. När San Francisco-polisen hade blivit underrättad om läget såg de genast till att gripa Yao Feng. Gripandet skedde bara 30 minuter efter skjutningen på en kafeteria nära Golden Gate-bron. Yao Feng skulle åtalas, fällas och dömas för skjutningen. Straffet blev livstidsfängelse. Men det var inte alls säkert att han faktiskt var inblandad i det som skedde. Jag ska nu citera en notis från San Francisco Chronicle, publicerad den 6 april 1973, skriven av ingen mindre än Paul Avery. Ja, detta är den Paul Avery, en av de stora spelarna i seriemördarfallet Zodiac. Paul Avery var journalisten som spelas av Robert Downey Jr. i David Finchers filmatisering Zodiac från 2007. Paul Avery var en journalist som personligen gick djupt i fallet Zodiac och blev totalt utbränd efter att inkommit vykort i tidningen signerat Zodiac som hotade Avery till livet. Så här skrev Paul Avery i San Francisco Chronicle om Joe Fong, citat. Alibi för skjutning i San Francisco. Dömd brottsling kan vara oskyldig. Chinatown-gängledaren Joe Fong, 18 år, som avtjänar livstidsdom i delstatsfängelset för en blodig midnattsskjutning förra oktober, kan vara oskyldig till det brottet. Övertygande bevisning som har grävts fram av The Chronicle indikerar att Joe Fong var flera kilometer från platsen när två unga män skadades av en svärm kulor som sköts in i en bil i kvarter 1200 på Hyde Street. Personen som erkänt skjutningen har sagt till The Chronicle att Joe Fong och en medåtalad i fallet inte var på platsen och inte på något sätt var inblandade. Skytten, 17-årige Clifton Wong, fällde sin ungdomsdomstol i februari för att ha deltagit i skjutningen och avtjänar just nu ett straff på ett ungdomsfängelse. Han har sagt sig vara villig att genomgå ett lögndetektortest. Detta och annan information som motsätter sig vittnesmålen från 7 ögonvittnen som har svurit att de såg Joe Fong den natten lämnas idag över till distriktsåklagarens kontor för en utvärdering om hur det fallet ska öppnas på nytt. Slutcitat. Detta var alltså något som var aktuellt samtidigt som Joe Boys och Washing fortsatte kriga på San Franciscos gator. Joe Boys låg alltså inte på latsidan bara för att deras ledare satt inlåst. Här är en annan artikel signerad San Francisco Chronicle, publicerad samma år 1973, den 19 augusti, som väl beskriver gängkriget. Den här artikeln är skriven av Tom Emk. Jag tänker citera dess inledning, citat. Kommer dödandet i Chinatown att upphöra? Kriminalpoliserna ser inget nära förestående slut på Chinatown-krigen som krävde sitt 18:e offer på lite mer än 4 år i fredags. Rivaliteten mellan Washing och Joe Fong-gänget kommer inte att upphöra, sa polislöjtnant Charles Ellis igår. Ellis, chef för mordroten, avsåg det senaste offret, William Ho 40, som sköts ned innan soluppgången i fredags när han korsade Auburn Ally mellan Taylor Street och Mason Street. Det var den andra avrättningen på 5 dagar. Wayne Fung dödades för en vecka sedan efter att träffas av 7 kulor från ett 38-kalibrigt automatvapen vid en bensinstation på adressen 19th Avenue and Irving. Polisen säger att Ho var en rådgivare till Joe Fong-gänget. Fung var medlem i Washing, som betyder kinesisk ungdom, men är en beteckning för utlandsfödda kineser. Poliserna på mordroten tror att minst ett dussin av de 18 morden har begåtts av medlemmar av antingen Washing eller Joe Fong-gänget och motivet är hämnd. Men bakom våldet menar polisen att det pågår en maktkamp om kontrollen av illegal verksamhet i Chinatown, i synnerhet beskydda verksamhet och hasardspel. Mordpoliserna som arbetar med Chinatown-morden har kartlagt olika ungdomsgängs uppgångar och fall sedan april 1969, när Armado Legardo, 29, knivhöggs till döds på Washington and Grant. Slutcitat.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Den artikeln illustrerar ganska väl hur gängklimatet såg ut. Tidigt i juli påbörjades förberedelserna inför USAs världskända nationaldag den 4 juli. Det är en mycket viktig dag för alla amerikaner, både inhemska och utlandsfödda. Att fira den 4 juli i Chinatown var inget undantag. Men Chinatown var särskilt intressant även för utsocknes unga som såg fram mot nationaldagen. Och du som lyssnar kan säkert gissa varför. Det var nämligen väldigt lätt att i Chinatown köpa både billiga och illegala fyrverkerier. Fyrverkerier som såldes många dollar dyrare på andra ställen. Eller som i vissa fall rent av inte var tillåtna. De kriminella gängen stod för importen av illegala fyrverkerier från sina hemländer. Och den påföljande försäljningen inför den 4 juli var extremt inkomstbringande för gängen. Då var mycket pengar inblandade i den här verksamheten. Blev det förstås så att de olika gängen bråkade om fyrverkeriförsäljningen. Mycket på samma sätt som den här sortens gäng bråkar om vem som får sälja narkotika i det och det området. På själva nationaldagen, den 4 juli 1977, stod två medlemmar i Joe Boys, Felix Yui och Melvin Yu, utanför lägenhetskomplexet Ping Yuen på adressen Pacific Avenue. Felix och Melvin sålde fyrverkerier och smällare. Ironiskt nog började plötsligt smälla alldeles intill dem. En oidentifierad pistolman gick fram mot Felix och Melvin och öppnade eld mot dem. Uppgiften om hur nära han kom är mycket olika källor. Vissa beskriver det som en beskjutning där Felix och Melvin hade en chans att fly från platsen. Men andra beskriver det som att det var en ren avrättningsskjutning på närhåll. Oavsett vad så slutade skjutningen på följande vis. Melvin Yu blev svårt skadad och Felix Yu dog. Felix var bara 16 år gammal. Även om gärningsmannen inte blev identifierad, eller någonsin skulle bli det, förstod både gängen och polisen vad det handlade om. Två stycken Joe Boys hade blivit skjutna av Wa-Ching. Med största sannolikhet var det här en hämndaktion. Och det var förmodligen hämnd för en specifik annan skjutning som hade skett lite mer än en månad tidigare. Den 31 maj samma år 1977 hade Wa-Ching-medlemmen Kin Xuan Lui lämnat sin lägenhet på Kearney Street. Han skulle åka någonstans med sin bil, en röd Plymouth Fury. Kin hade nästan hunnit komma fram till sin bil i garaget. Han blev stoppad av en långhårig man i svart läderjacka. Mannen i jackan tog fram en pistol och höll upp den framför Kin. Kin började instinktivt springa och han hann fram till sin bil. Han hoppade in, smällde igen fördörren och la i backen. Men mannen i läderjackan hann fram till förarfönstret innan Kin hann åka iväg och sköt in genom det. En kula träffade Kin Xuan Lui i huvudet. Hans fot blev tung som cement mot gaspedalen och bilen körde rakt in i en tegelvägg. När bilen hade kraschat gick mannen i jackan lugnt fram till förarfönstret och avlossade 7 skott till mot Kin. Han blev träffad i huvudet och halsen och avled omedelbart. Pistolmannen försvann sedan i en gränd vid namn Sonoma Alley. Kin Xuan Lui var inne på sitt 21 år och hade ännu inte hunnit fylla 21. Än idag, 2024, är det här mordet olöst som så många andra av gängmorden. Så Kin Xuan Lui dog, Melvin Yu och Felix Yu blev beskjutna och Felix Yu dog. Wa-Ching hade hämnats skjutningar av Kin Xuan Lui och nu var bollen hos Joe Boys. Skulle de hämnas igen för 4 juli-skjutningen? Och det var onekligen planen. Ett antal Joe Boys samlade sin lägenhet i staden Daly City i San Mateo County, Kalifornien, lite söder om San Francisco, för att planera sin hämnd. Följande Joe Boys ska ha deltagit på det här mötet. Melvin Yu, alltså han som hade blivit skjuten vid fyrverkeriskjutningen, Peter Ng, Peter Cherung, Curtis Tam, Cam Lee och Don Wong, samt bröderna Chester Yu och Dana Yu. Hela gruppen leddes av Yu-brödernas bror Tom Yu. Tom Yu var den som verkligen tog initiativet till att Wa-Ching skulle få betala för vad de hade gjort mot Felix Yu i den 4 juli. Det är alltså 4 personer som heter Yu här Men Melvin Yu, han som skadades i fyrverkeriskjutningen, är inte släkt med de tre bröderna. Tom Yu såg till att sätta ett okänt antal Joe Boys på konstant Washing-bevakning. Washing-medlemmarna skulle punktmarkeras och rapporter om var de befann sig och hur många de för tillfället var skulle rapporteras direkt till Tom Yu. Detta för att Joe Boys skulle ha möjligheten att slå till mot Washing när det var som mest fördelaktigt. Tom Yu såg också till att införskaffa ett antal vapen. Två stycken K-pistar av modellen Commander Mark III. Det här är moderniserade versioner av den klassiska Thompson-maskingeväret. Det som i folkmun kallas för Tommy Guns. Som väldigt populära hos maffian på 20-talet. I arsenalen ingick också två hagelgevär, båda pumprepeter och en revolver kaliber 38. Vapnen slogs in i filtar och förvarades ett hem i staden Pacifica i San Mateo County. Hemmet ägdes av en gammal vän till Tom Yu. Jag finns på X och Instagram. Jag heter Dan Hörning, så är lätt att hitta. Du kan också mejla till Massmördarpodden på simwaypodcast@gmail.com. Simway podcast, Simway med Z. Om du vill höra ett specifikt massmord i Massmördarpodden så kan du önska det i formuläret. Det finns i avsnittstexten till det här avsnittet. En personlig reflektion. Jag har varit i Chinatown i San Francisco ett antal gånger och jag blev alltid förvånad över hur litet det är. Och hur speciellt det är. Det finns en väldigt fin port in till Chinatown. Men allting är bara 24 kvarter. Så att det tar bara några minuter att gå igenom Chinatown. Men det verkar hända en hel del där. Jag har aldrig sett någonting de gånger jag varit där. Om du gillar historia som du ibland smyger sig in här i Massmördarpodden så gör jag två historiepoddar, en på svenska och en på engelska. Den svenska är Nu blir historia, som jag gör med Cornelia Boberg. Men idag tänkte jag rekommendera Fan of History, min engelska historiepodd. Den gör tillsammans med Bernie Małpolski. Och Bernie har varit en fantastisk medpoddare och dessutom har han pluggat historia akademiskt till skillnad från mig. Jag är bara ett fan of history. I Fan of History går vi igenom hela världshistorien och vi började på 1000 före vår tideräkning. Vi har på i 10 år och vi är nu framme på 530-talet före vår tideräkning. Just nu handlar det väldigt mycket om det persiska imperiet och hur det växte och hur deras första kung, Cyrus, sopade banan med alla tidigare imperier. Och dessutom handlar det väldigt mycket om det klassiska Grekland, Romarriket och Kina. Så vill du få en bild av tidig världshistoria, lyssna på min podd Fan of History. Och du hittar den där du hittar Massmördarpodden. Stort tack till David Oskarsson som har skrivit avsnittet om Gyllendraken. Tack till Emil Drugge som arbetar med ljudet. Och tack till dig för att du lyssnar på Massmördarpodden.